Den korta fanfaren ni nyss hörde med trumpeten tar mig tillbaka till mina unga år då jag som runt 10 år gammal var på en provspelning av olika instrument hos Mariehamns ungdomsorkester. Ja, för jag var alltjämt känd i grannskapet att ha starka lungor som ibland tog sig i uttryck då jag inte riktigt fick som jag ville hemma hos mamma och pappa. Så de kanske tänkte, vad passade då inte bättre att istället försöka dra någon nytta av det genom att börja med musik? Från ord till handling så genom en provspelning senare så blev det klart att jag och bastuban skulle komma att blåsa liv i orkestern. I många år därefter skulle jag sen komma att bli en aktiv musikant både i Mariehamns ungdomsorkester och på Ålands musikinstitut. Där vi genom vårkonserter och självstyrelsefiranden skulle få ta ton. Det kom att bli en av mina första inkörsportar till det åländska samhället. Ett samhälle som allt sedan dess nog har lagt grunden för vem jag är idag och sannolikt för vad framtiden bär i sitt sköte. Mitt namn är Jesper Karlsson och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio. Jag kommer försöka bjuda med er på en liten resa genom vad jag har gjort än så länge i livet. Och därigenom försöka ge en liten bild om vem jag är, bland annat genom lite reflektioner från några nedslag i livet. Jag ska redan kanske nu säga att mitt mål är inte att gå till historien som den bästa sommarprataren, utan snarare få försöka ta tillfället i akt och bjuda in till ett samtal om saker som jag tycker är intressanta och viktiga i vardagen och lite livet i stort och därigenom försöka ge en bild av vem jag faktiskt är. Och jag tänkte försöka göra det här genom en blandning av lite humor, lättsamhet och kanske lite allvarsamhet. Som tillsammans med en blandning av musik med genom olika låtar så hoppas jag att ni ska kunna luta er tillbaka och stå ut med mig den kommande 1,5 timmen. Nu kör vi! Jag föddes och växte upp i Mariehamn tillsammans med min storebror. Min mor är också från Mariehamn och min far föddes i Kroklund i Saltvik. Just Kroklund kommer jag att spendera en hel del somrar som barn, inte minst genom simskola. Jag fick också lära mig i ung ålder att man fortsatt tvistar om vilken sida av kommunen som är bäst i Saltvik. Är det östra eller västra? Jag är ju part i målet så jag ska inte ge mig in i den diskussionen. Men jag måste ändå säga att det har sin charm att komma från ett så litet samhälle där varsin sida i en kommun vill så att säga sitta ensam på tronen. Men hur som haver, mina år som barn och tidiga tonår spenderades och formades i hög utsträckning på Strandens skola, där jag gick min grundskola. Jag tror vissa av mina gamla lärare nog skulle beskriva mig lite som Emil i Lönneberga, där ett och annat hyss resulterade i en tillsägelse. För som barn och tonåring var jag nog delvis en rebell som behövde någon som lite sådär skuffade in mig på rätt spår. Men i övrigt måste jag nog säga att jag hade en ganska typisk och odramatisk uppväxt i ganska så trygga förhållanden hemma hos min familj. Jag var nog överlag en ganska typisk ung grabb för min tid. Som bland annat spelade fotboll, försökte leka lite cool och trodde jag visste mer om saker än vad jag faktiskt gjorde. Nej, jag överdriver nog en smula nu, men generellt var jag nog inte så märkvärdig som barn och ungdom. Om jag kollar i backspegeln vill jag kanske ha vissa saker ogjorda i livet. Men om man ställer sig frågan, vad visste man bättre när man var i den åldern? Jag tror att det viktigaste är inte med nödvändighet att undvika att göra fel. Men däremot att dra lärdom av de misstag man gör, inte upprepa dem och för att där sedan använda dem som en ledstång i färden mot framtiden. Och jag tror för övrigt att vägen till insikter och lärdom delvis går genom att göra misstag. Missförstå mig rätt, inte för att göra misstag för sakens skull. Men för att våga pröva nya saker och segla i okända farvatten. För genom att segla i okända farvatten får man kunskap och erfarenhet för att kunna rita upp en ny karta som en färdplan framåt. Det kan vara värt att tänka på. Men det är ju förstås inte enbart genom att göra misstag som man tar lärdomar. Men också är det viktigt att genom en progressiv strävan att hela tiden vilja utvecklas som människa och lära sig nya saker. Och det tror jag generellt är väldigt viktigt. Innan vi fortsätter ska vi som första låt i detta sommarprat lyssna på Same Dirt Road av Eric Lee. We're in the same small town, bored out our brains with the same cold lovers and a heart on a string, driving every day in this beat up truck. Det där var en av mina favoriter, och Eric Lee vet hur man skapar något med strängarna på en gitarr. Och på tal om gitarr så köpte jag faktiskt en i fjol och började ta gitarrlektioner. Jag tänkte ju att lyckades jag med tuban kunde jag väl lyckas med något mer så här, så att säga, populärt instrument också som man kan dra nytta rent socialt. Men det enda jag har lyckats med än så länge är nog bara att göra mig impopulär i mitt hem genom att, ja, irritera våra husdjur med allt oväsen. Men nåväl, vi får väl se vart det bär. Men desto bättre är jag ju som sagt med andra instrument. Jag inledde ju mitt sommarprat med att berätta om min musikaliska och lite kulturella bakgrund, som var ett mycket fint kapitel av min uppväxt. Jag fick även under en tid sjunga med Ålands projektkör, då vi under ledning av Johanna Grissner tolkade låtar av bandet Queen. Men vid sidan av det fanns det också en mer sportslig sida, där jag framförallt spelade fotboll i IFK Mariehamn i många år. Men jag kom sedan att byta bollen mot en visselblåsa och blev fotbollsdomare. Varför började jag döma fotboll, kanske någon av er undrar. Det är väl mest ett otacksamt jobb där exempelvis föräldrar till sina barn bara skäller på en domslut. Nåja, visst, det förekom ju absolut. Men det fanns många roliga stunder också. Ett av dem är nog när jag fick döma en träningsmatch mellan IFKs A-lag mot Ekenäs IF. Där den alltid så sportsliga och dåvarande lagkaptenen för IFK, Janne Lyski, med ett stadigt handslag tackade för en bra match. Men nu ska jag inte fly undan frågan, utan varför började jag faktiskt döma? Jag tror det är för att vid den här tidpunkten, ungefär 15 år gammal, började saker manifestera sig för vad som driver mig. Och det är att vara med och påverka. Kom ihåg det ordet, för vi ska återkomma till det senare i mitt sommarprat. Som fotbollsdomare har man ju ytterst ansvar för hela matchen och resultatet. Oavsett nivå så är det en utvecklande form av konst där man ska observera, analysera och fatta ett beslut om en situation sådär inom loppet av en sekund. För att inte glömma att det beslutet kan avgöra en hel match dessutom. Därutöver kommer det förstås stress, dålighet och tålamod som man måste utveckla om ändå bara alla ska kritisera ens beslut. Jag tror den mest utvecklande tiden som domare var när jag i några år dömde på fastlandet samtidigt som jag studerade i Åbo och när jag då blev uttagen till landslagsläger 2014. Det var mycket imponerande att få se andra unga och duktiga domare, och ungefär så här 10 år senare kan jag bara konstatera att flera av dem till min glädje dömer i högsta fotbollsligan men även matcher ute i Europa. Ett annat mycket fint minne är när jag exempelvis fick vara med i domarteam och döma finska damligan under ledning av huvudfotbollsdomare Lina Lehtovaara. Och hon dömde faktiskt så sent som i fjol världsmästerskapet i fotboll för damer. Nå, när jag nu har nämnt landslagsläger och världsmästerskap i fotboll, då kanske ni undrar, var hamnade jag själv i min domarkarriär? Nå, om jag säger så här. Min senaste match som jag dömde för något år sedan var fotbollskorpen på Backebergs sportfält i Strandnäs. Så som ni kanske anar så tror jag nog att det inga blev något världsmästerskap för mig. Och om det nu blir, ja, det får väl framtiden utvisa. Men min poäng med att nämna det här är att jag finner det stimulerande att få omge mig eller ha förmånen att få lära känna talangfulla människor. För jag tycker det ger inspiration och färdkost för mig själv att utvecklas i livet. Och här tror jag att det är viktigt att vi hela tiden banar väg för talanger. Eftersom samhället i stort tjänar på det i förlängningen. Det är kanske inte så många som vet om det, men Åland har en ganska fin tradition av att kunna leverera fotbollsdomare som dömt på internationell nivå genom åren. Vem vet, kanske blir du nästa domare. Från fotbollsdammande ska vi nu ta och skapa lite skön stämning genom att lyssna på Wish I Knew. Just att påverka, som jag nämnde tidigare, kan ges i olika uttryck. Genom ens yrke, ens personlighet, ens driv och mycket annat. Genom fotbollsdömande blev det första gången klart för min del att jag gillar tanken om att vara med och påverka. Ungefär så där 15 år senare så kan jag se en viss röd tråd. Men vi kommer tillbaka till det här om en liten stund. Efter grundskolan inleddes gymnasiestudier på det som förr i tiden kallades Handels eller Ålands handelsläroverk, där jag blev ekonom. Och i kombination med en studentexamen från Ålands Lyceum så blev det en bra grund för fortsatta studier. Just under gymnasietiden växte ett samhällsengagemang fram som igen jag kände som var en möjlighet att få med och påverka. Ungefär som när jag dömde fotboll. Jag och flera andra vänner, exempelvis, startade ungdomspolitiska föreningar och blåste nytt liv i politiska ungdomsförbund. Och det här var en mycket rolig tid där vi trots vår litenhet fick sitta i mediehusens soffor på Åland tillsammans med de seniora politikerna och föra vår talan. Precis som en levande demokrati ska vara. Och om det är något jag kan säga om den tiden så tycker jag att alla unga som vill och kan ska engagera sig i samhället eller politiken. Eller varför inte någonting annat. För det spelar inte så stor roll exakt vad det man brinner för. Men ett engagemang i sig är bra. Och jag tror det är väldigt viktigt att vuxna väldigt tydligt visar att man välkomnar ungas engagemang. För mig spårade det mig att med nyfikenhet utforska nya saker därefter. För vid denna tidpunkt växer också en annan nyfikenhet bortom Åland och Norden fram. Och det var resten av Europa som bara låg söder om Östersjön. Jag tror lite att det här kom efter jag under gymnasiet deltog på vissa utbytesprogram. Där jag bland annat fick spendera en vecka i Bryssel för att lära mig mer om EU och en vecka i Danmark tillsammans med turkiska och norska studenter. Och jag tror det var någonstans här som lite så att säga försmak gavs att bege sig ut och utforska kontinenten. För att träffa andra studenter från andra delar av Europa var på många sätt berikande. Man fick vidga sina sociala och kulturella vyer genom nya perspektiv. Och jag tror att det är nyttigt att vi gör det, då vi som människor ganska lättänt, men kanske också ibland ganska naturligt, tenderar att gå i cirklar i våra egna uppfattningar. Jag tror det är bra att låta sig bli utmanad genom att testa sina åsikter och idéer mot och med någon som man kanske har lite andra uppfattningar genom inte minst utvecklande samtal. Det blir liksom ett ganska bra sätt att utveckla sig själv. Men det är ju inte alltid enkelt förstås, eftersom det kan vara svårt att eventuellt behöva ompröva ens övertygelser. Men det är precis just därför det är så viktigt. Jag ska erkänna att jag inte alltid lyckas själv följa detta råd fullt ut. Men jag försöker alltid ha så öppet sinne som möjligt och inte låsa fast mig vid uppfattningar. För jag är ingen större vän av absoluta uttalanden. Innan jag berättar lite mer om Europa och mina intryck tänkte jag att vi nu ska öka takten lite och lyssna på Crazy Little Thing Called Love. Efter studenten tog jag färjan över till Åbo för att studera, som för övrigt är en trevlig studentstad med bra universitet. Men om ni ursäktar mig så tänker jag att jag snabbspolar några år för att inte allt för mycket tråka ut där med elevrådsmöten och annat. Så jag tänker att vi helt enkelt hoppar in på Bryssel dit jag får efter mina studier. För efter Åbo så fick jag möjlighet att flytta till Bryssel för att göra praktik på Europaparlamentet. Det kändes extra roligt att få sätta mitt intresse för EU i praktiken och verkligen se om detta vore något för mig framöver. Det är för övrigt något jag tror är viktigt, att testa sig fram så man i lugn och ro låter sig hitta sin egen tillvaro i livet. Många kanske inte känner till Bryssel mer än att det är samlingspunkten för EU som organisation. Och jag tycker Bryssel ibland får lite oförtjänt mycket kritik för att vara en tråkig stad. Absolut. Vid ett första intryck så är det inte paralleller till New York som man drar. Men jag vill slå ett slag för Bryssel och påstå att det är en dynamisk och internationell stad som exempelvis både är säte för EUs och NATOs högkvarter. Den har därför en form av en självrekryterande dragningskraft genom sina internationella organisationer som i sin tur skapar en levande huvudstad. Det kanske däremot krävs lite mer av en själv att hitta sitt eget sammanhang i Bryssel. Om man exempelvis flyttar till London så kanske ganska mycket blir lite av ett självspelande piano givet att staden är en metropol. Men när man väl har funnit sin plats i Bryssel så börjar saker ta fart. Och det jag framförallt gillar med Bryssel är människorna som är avslappnande. Den så kallade EU-bubblan är precis som många andra hårt konkurrerande platser ganska prestigefylld. Men det finns också en annan sida av myntet. Jag gillar den sociala slagsidan av staden som genom sina olika nationaliteter, olika språk stimulerar mig att hela tiden utvidga mina sociala och personliga vyer. Ni kan tänka att om jag tyckte det var intressant att spendera en vecka i Bryssel när jag gick i gymnasiet så är det ju förstås något helt annat att få göra staden till mitt hem. Det finns för övrigt mycket åländsk representation i Bryssel. Allt sedan vårt medlemskap så har ålänningar kommit och gått och vissa även stannat för gott. Och jag hoppas och tror att många kommer hem och bidrar med den kunskap och erfarenhet man fått i Bryssel till det åländska samhället. Så jag kan väl sammanfattningsvis säga att det var ett bra första år i Bryssel som gav mig ett ordentligt första intryck av hur EU fungerar och hur Bryssel är som stad. Men jag kände att nu hade jag fått ett bra första intryck av den europeiska politiken och Europa i sin helhet. Då tänkte jag, vad finns utanför Europa? Ja, det är ju förstås världen. Varpå jag tog mina resväskor över Atlanten och flyttade till USA och New York. Och innan vi ger oss in på den delen så tänker jag att vi ska först lyssna på Born in the USA. Mitt namn är Jesper Karlsson och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio. Efter min tid i Bryssel var det dags att bege mig till USA för att börja jobba på Förenta Nationernas högkvarter i New York. Det här är nog en av mina mest intressanta och roligaste tider än så länge i mitt liv. För den som besökt New York så vet man vad jag menar när jag säger att staden aldrig sover. Men varför sökte jag mig dit då, kanske någon undrar? Ja, det var faktiskt ingen särskild orsak egentligen. Jag hade tidigare känt att jag ville få erfarenhet av den europeiska politiken. Och därefter tänkte jag att nu vill jag försöka få en erfarenhet av den internationella politiken. Så det var ju förstås en fantastisk möjlighet att inte bara i sig få bo och arbeta i New York, men också att specifikt få jobba för FN. På FN fokuserade jag på globala utvecklingsfrågor inom ramen för det så kallade Agenda 2030. Kort sagt är det FNs program med en uppsättning globala hållbarhetsmål och åtgärder för att föra världen i en bättre riktning mot 2030 och framåt. Jag ska inte försköna för mycket, men med risk för att göra det en smula så måste jag ändå säga att det var så fascinerande att sitta på lunchen med min kollega från Ghana som hade studerat i Moskva och flyttat till New York. Det var en samlingspunkt för många olika individer med var för sig intressanta berättelser. Min egen var ju att jag är från Finland och närmare bestämt Åland. Mitt modersmål är dock svenska och där jag specifikt kommer ifrån pratar ingen i regel finska. Så när vi tar färjan över till fastlandet så förstår ingen varandra. Ja, ni kan föreställa er att det var ett och annat ögonbryn som höjdes av undran när jag försökte förklara detta. Så när jag för tredje gången och utan större framgång försökte förklara till mina kollegor vad Åland är så, ja, jag nöjde mig nog bara med att säga att jag kommer från en ö mellan Sverige och Finland. Det var kanske inte så här förvånande i efterhand. Ett annat exempel var faktiskt att en lokalbo i Bronx där jag bodde frågade om jag var från den nordiska federationen då jag sa att jag var från Finland. Alltså ungefär att Finland skulle vara en delstat och inte ett eget land. Jag tänkte för mig själv att det sa kanske två saker. En, hur små vi är i den stora världen. Men också kanske att en och annan geografibok skulle behövt dammas av. Samtidigt så ger det intressanta perspektiv att man ska inte ta saker för givet bara så där. Men att jobba för FN gav mig en mycket värdefull och intressant erfarenhet. Att få en första anblick av hur politik på den internationella arenan förhåller sig har gett mig bättre förståelse för vår omvärld. För vår värld är komplex och vi lever just nu i osäkra tider. Med ett krig på vår kontinent och ett Kina som vill ta över platsen som världens supermakt från USA så finns det mycket som vi ska slå vakt om. Som bekant så pratar vi och av givna skäl ofta om Ryssland som ett stort hot mot den fria världsordningen och det är helt riktigt att göra så. Inte minst då Ryssland är vår granne. Men det finns också ett betydligt större hot längre bort, men som arbetar på ett betydligt mer långsiktigt och metodiskt sätt än Ryssland. För medan Ryssland spelar ut korten ganska snabbt genom anfallskrig och cyberkrigföring mot Europa så har Kina en annan strategi. Det är inte minst genom att försätta västländer i en ekonomisk beroendeställning gentemot Kina. Eller att exempelvis investera i kritisk infrastruktur i västländer som exempelvis hamnar och energiföretag. Allt detta i syfte att stärka sig själva och försvaga väst. En annan viktig aspekt i Kinas strategi är att försvaga den amerikanska dollarns ställning som dominerande världsvaluta. För en betydligt bidragande faktor till USAs position som global supermakt är att länder runt om i världen handlar med dollarn på den internationella valutamarknaden. Så det här är alltså väldigt strategiska mål som Kina siktar in sig på parallellt som man moderniserar och bygger upp sin militära förmåga. Så i det här avseendet är det därför viktigt att sätta alla dessa olika delar i en helhet. Det vill säga om Kina förmår försvaga USA och övriga västvärlden ekonomiskt och därmed till viss del kan indirekt kontrollera delar av vår kritiska infrastruktur så ger det i sin tur Kina en fördel rent militärt. Men USA är fortsatt världens främsta supermakt och jag skulle vilja hävda att dollarn står sig tämligen ohotad som världsvaluta. Men Kina beräknas, som det ser ut just nu, att bli världens största ekonomi mot slutet av detta årtionde. Det är därför inte konstigt att USA av ganska givna skäl riktar blickarna mot Kina och agerar därefter. Och jag tror det finns skäl för Europa att göra detsamma i högre utsträckning. För man pratar ofta om en ny bipolär världsordning med USA på den ena sidan i ledning och Kina på den andra. Och jag tror tyvärr att åtminstone delvis är det här ofrånkomligt att vi går mot en sån riktning givet hur utvecklingen har varit det senaste decenniet. Men en annan viktig del i hur detta faller ut och som vi ofta inte pratar om det är länderna däremellan. Exempelvis länder i det globala syd som Indien eller Latinamerika med länder som Brasilien. Vilken sida dessa länder väljer kommer ha stor påverkan. För vill vi ha en regelbaserad världsordning så måste vi stå upp och försvara den. FN är ingen perfekt organisation. Men det är trots allt den enda organisation som praktiskt taget samlar hela världen under ett och samma tak. Och där vi kan, i någon form i varje fall, upprätthålla en dialog med varandra. Så om att just bo i USA så kan jag nog sammantaget säga att det var en mycket intressant tid. Och jag hoppas jag kommer få möjlighet att besöka landet igen i framtiden. Men från mina reflektioner om min tid i USA så känns det nu lagom dags att söka sig tillbaka till Europa och närmare bestämt Bayern och Tyskland. Dit jag flyttade för fortsatta studier efter min tid i USA. Tyskland är ju känt för ganska mycket, men ingen har väl undgått den tyska oktoberfesten som hålls i Bayern varje år. Det är ett tag till oktober nu, tack och lov. Men om någon vill besöka just oktoberfesten så skulle jag faktiskt rekommendera att inte fara till den stora i München. Missförstå mig rätt, den är cool och häftig. Och jag har själv varit där och det var roligt. Men det ska också sägas att det var väldigt överbefolkat med turister och väldigt höga priser. Vill man exempelvis ha ett större bord om man är ett gäng så kan man behöva reservera upp till ett år på förhand. Så det jag ofta själv var på när jag bodde där var det lite mer regionala och lokala oktoberfesterna runt om i Bayern. Men även om de var lokala ska jag säga så var det flera tusen besökare. Men priserna var mer rimliga och evenemangen i sig kändes lite mer lokala. Innan vi går in på Tyskland ska vi först lyssna på Forever Man av Eric Clapton. Jag inser nu att ni som kanske började lyssna mitt i detta sommarprat kanske tror att detta är min egen version av det svenska tv-programmet På spåret. Då är lite sisådär hoppar från land till land med jämna mellanrum. Ja, det hade ju förvisso varit roligt om jag hade gjort det. Men jag tänker att det får vi ta någon annan gång. Nåväl, efter USA så flyttade jag som sagt till Tyskland och den mindre men ack så fina staden Regensburg i Bayern för fortsatta studier. Efter att ha bott och jobbat i Bryssel så blev det för mig ganska naturligt att börja med EU-studier eftersom jag väldigt mycket tyckte om min tid i Bryssel. Och det blev väldigt roligt att studera det eftersom det jag lärde mig kunde jag direkt sätta i praktiska termer. Tiden i Tyskland var väldigt givande och jag fick även möjlighet att lära mig tyska som var väldigt hjälpligt i mitt sociala och professionella liv sedan dess. Det enda som kanske lite satte käppar i hjulet var förstås coronapandemin som grusade en och annan studiefest. Men trots föreläsningar genom datorn så for jag mitt under brinnande pandemi till Italien för utbytesstudier. Jag tänkte lite så här att vad är det värsta som kan hända? Sitta ensam i en studentbostad i Tyskland eller få bo ett stenkast från Venedig. Åtminstone köerna till gondolerna skulle ju visa sig att bli korta. Italien är ett mycket trevligt land och vad passar då inte bättre än att höra klassikern Conte Partiro. Har ni tänkt på hur svårt det är att göra sig av med idéer och ideal? Jag menar, storslagna personer har ju kommit och gått genom historien. Men när man tänker efter så har ju idéer och ideal i flera fall levt vidare in på våra dagar. Italien är på många sätt, lite för mig i varje fall, den heliga graalen för europeisk och västerländsk kulturhistoria. Mycket av den västerländska civilisationens tankegods, styrelseskick och praktisk politik, inte minst genom det romerska riket, härstammar därifrån. Romarriket var en global stormakt som varade i ungefär 600 år. Och även om det är över 1000 år sedan romarriket upplöstes så vill jag hävda att dess idéer och ideal lever in på våra dagar. Tänk efter lite. Jag tror inte det är en slump att parlament och riksdagar runt om i västvärlden idag ser ut eller liknar romerska tempel. Och jag tror inte heller det är en slump att vissa länder har en så kallad senat. Det är en direkt koppling från det romerska riket. Och något av det tankegods jag tycker är viktigt från romartiden och som senare kom att vidareutvecklas under upplysningen och längre fram är tanken om meritokrati. Ja, detta är lite mer formella ord. Men vad är det vi då menar med det? Ja, det är att kompetens och människans karaktärsdrag bör vara vägledande för hur vi möter varandra i samhället. Och det här är ett upplysningsideal som jag är en varm anhängare av. Detta tog sig föredömligt i uttryck av den framlidne människorättsaktivisten Martin Luther King på 1960-talet i USA för svartas rättigheter i samhället. Luther King hade en dröm om ett samhälle där hans barn en dag skulle leva i en nation där de inte bedömda av sin hudfärg, utan just utifrån deras personliga karaktär. Huruvida Luther Kings dröm ungefär 60 år senare gått i uppfyllelse just i USA kan säkert diskuteras. Men jag tycker det finns något viktigt i hans budskap som vi bör ta med oss. Och det är att ett viktigt recept för ett fungerande samhälle och mellanmänskligt bemötande är att lyssna in och diskutera med varandra. Vi bör inte döma på förhand och vi bör inte förvägra någon ens åsikter. Eller som en vän till mig uttryckte det. Vissa människor lyssnar för att förstå. Andra lyssnar enbart för att besvara. Och jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna in varandra och vara ödmjuk. Med det sagt ska jag inte få det att framstå nu som att jag under merparten av den tid som jag spenderade i Italien satt och tog del av romersk kulturhistoria. Men jag tror det finns något tänkvärt att hämta från detta tankegods. Och för er som ännu inte besökt Italien men känner för det kan jag personligen varmt rekommendera regionen Toscana i mellersta Italien eller varför inte den tysktalande regionen Sydtirolen i norr. Men nu har jag kanske lite filosoferat tillräckligt om Italien och jag hoppas jag inte har förlorat en och annan lyssnare på köpet. Jag tänker att vi blickar därför lite nordväst om Italien och lyssnar på lite franskt. Nu inser jag igen att jag kör på spåret-temat, men ni får ha lite överseende med detta. Mitt namn är Jesper Karlsson och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio. Efter avslutade studier i Tyskland och Italien var nu siktet inställt på att komma tillbaka till Bryssel och jobba inom EU. Så efter att ha prövat lyckan med att skicka ut ett gäng arbetsansökningar så blev det snart klart att det skulle hitta mig tillbaka till Europaparlamentet. Jag har nu varit där sedan ett antal år tillbaka och jobbar med bland annat miljö, klimat och folkhälsa. En bred men givande palett av områden då de är förstås väldigt aktuella i vår tid. Men om någon hade frågat mig före jag kom tillbaka till Bryssel om jag skulle tro att mina policyområden skulle komma att segla högst upp på den politiska dagordningen, ja, då hade jag nog sagt nej. Att få arbeta i parlamentet under mitt underbrinnande pandemi och få se och delvis bidra till att ta fram åtgärder för att hantera och bekämpa en coronapandemi var allt annat än enkelt, men desto viktigare. Pandemin som svepte över världen och offrade otaliga människoliv var, och fortfarande delvis är, en betydande prövning för det europeiska samarbetet. I kölvattnet har en ny form av hälsopolitiskt samarbete vuxit fram inom EU. Exempelvis sjösattes åtgärder för att tidigare kunna upptäcka framtida hälsohot och förutsättningar för gemensam samordning och uppköp av vaccin var konkreta åtgärder som visade vad EU kan och bör spela en viktig roll. Men det fanns också en mer social eller kanske psykologisk dimension av pandemin som jag tyckte var väldigt intressant att observera och som jag säkerligen också i praktiken var en del av också. Och det var att i pandemins början, om vi kommer ihåg, så var det drakoniska och antingen helt eller delvis nedstängda samhällen som gällde. Vissa europeiska länder hade även utegångsförbud under nattetid och vissa länder till och med specifika kilometer som man fick röra sig från sin bostad. Det känns ganska främmande att tänka på detta, men det är faktiskt bara lite drygt 2 år sedan det här var en realitet. Och jag kommer också ihåg att om man lite avvek från denna norm kunde man beskrivas lite närmast som socialt ansvarslös. Jag minns också i pandemins tidiga skeden hur det nästan var stigmatiserat om någon hade drabbats av covid. Man vågade knappt efter att skaka hand med vederbörande med rädsla för att bli smittad. Det är klart, det är ju rätt mänskliga reaktioner på något som i sin början var rätt nytt och okänt. Men i takt med att tiden gick så ändrades den politiska och allmänna hållningen till viruset. Från nedstängningspolicy till att närmast betrakta covid som en mildare förkylning. Jag minns till och med vissa som menade att det själva verket kunde vara praktiskt att bli smittad, så man efteråt blev immun. Min poäng är inte att säga vilka åtgärder som var de bästa eller inte, utan snarare bara försöka illustrera hur fascinerande det mänskliga beteendet kan vara genom dessa tvära kast på en relativt kort tid. För det säger något om hur vi människor fungerar, både som individer och som grupp. Hur vi lite tenderar att gå från en hållning till en annan, lite bara så där faktiskt. Och det här förhållningssättet tycker jag man kan applicera på en del annat i vår samtid. För vi tenderar ofta som grupp springa med i olika samhällstrender. För att senare inse att saker är lite mer komplexa än vad vi först trodde. Och som kanske fordrar lite mer nyansering. Och jag tror att vi som samhälle skulle tjäna på att ibland kanske ge utrymme för lite mer reflektion och eftertänksamhet innan vi skrider till verket. Jag tror att samhälle varken behöver bakåtsträvande eller forcerande. Och med den reflektionen ska vi ta och lyssna på låten En del av mitt hjärta av Thomas Ledin.
Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.
Att få jobba inom EUs maskineri är mycket inspirerande och stimulerande. Det är en konkurrensutsatt plats där man hela tiden möter nya människor. Saker kan ändras över en natt, varpå man måste vara beredd att rensa bordet för att skifta fokus. Rysslands fullskaliga invasion 2022 av Ukraina var en sådan. Det var förstås inte början på det krig vi nu ser. Upprinnelsen tar sin början 2014 då Ryssland annekterar Krimhalvön och det därpå följande krig som utspelade sig i östra Ukraina innan den fullskaliga invasionen väl ägde rum. För EU var och är det här förstås en enorm prövning. För mellan oss och Rysslands imperieambitioner finns Ukraina som varje dag utkämpar alla svårt krig för den fred och frihet som jag tycker att Europa och väst länge tagit för givet. Men EU visade sig, precis som under pandemin, förmåga att stå upp när det gällde genom att militärt, humanitärt och ekonomiskt stå upp för Ukraina. Jag menar inte att allt har löpt friktionsfritt och jag tycker att EU bör göra mer och snabbare än vad man gjort hittills. Men trots vissa brister har EU visat sig relevans när det väl gäller. Och EU är som bäst när man förmår leverera när det brinner i knutarna. Det är det som jag tror är viktigt med det europeiska samarbetet. Att visa sig handlingskraftig när det väl gäller och fokusera på rätt saker. Så man åtnjuter både relevans och förtroende från befolkningen. Det val till Europaparlamentet som vi nyss hade gav oss ett nytt parlament som för de kommande 5 åren ska vara med och välja EUs inriktning och prioriteringar. Det råder nog ingen tvekan om ni frågar mig att Europas säkerhet och frihet kommer vara av yttersta vikt att prioritera och sätta främst. Men det finns förstås mycket annat och en av dem som är en viktig aspekt är konkurrenskraft. Det senaste decenniet har både USA och Kina sprungit längre ifrån Europa i tillväxt och konkurrenskraft medan vi i Europa i flera fall stampat på stället. Man brukar lite halvt på skämt och halvt på allvar säga att USA uppfinner, Kina producerar eller kopierar och slutligen har vi EU som reglerar. Här måste EU ta krafttag för att vända utvecklingen, för EU behöver vara en attraktiv plats för investeringar och forskning inom inte minst innovativa sektorer. Vi kan inte riskera att Europa och EU blir ett museum. Men när det just kommer till EU och EU-parlamentsval är det förstås en utmaning att så få röster i valet. Med ett genomsnittligt valdeltagande runt omkring 50% i EU som helhet så är det ett legitimitetsproblem för EU. Jag tror det finns flera orsaker till detta, men en sådan jag ofta noterar är en ganska så bekymmersam frånvaro av en reguljär medial bevakning av EU och en aktiv debatt i offentligheten. För jag menar att det ena hänger ihop med det andra. En reguljär bevakning och aktiv diskussion om EU är en förutsättning för att skapa medvetenhet och kunskap om EU i sig. Och medvetenhet och kunskap är i sin tur en förutsättning för att skapa någon form av intresse och gärna engagemang för EU. Och slutligen blir då intresse och engagemang en förutsättning för att gå och rösta. Jag menar, åtminstone om du frågar mig, att allt det här hänger ihop. Pratar vi sällan om EU så är det inte förvånande att få går till vallokalen. Jag hoppas därför att när denna nya mandatperiod i EU-parlamentet inleds på riktigt efter sommaren ska få ett betydligt större fokus och uppmärksamhet. För det är den verkligen i behov av. Det kan exempelvis ställa sig i kontrast till det i mitt tycke lite oproportionerliga fokus vi sätter på USA och deras presidentval. Missförstå mig rätt, vad som händer i USA är förstås också viktigt för Europa. Men rimligen bör vi i första hand fokusera på vad som händer i vår närhet och som direkt påverkar oss innan vi blickar hela vägen över Atlanten. Jag antar att höstens presidentval i USA kommer bli lite av ett lackmustest om jag har en poäng med detta eller inte. Innan jag går över till lite mer personliga reflektioner ska vi nu lyssna på Lady You Bring Me Up. Att flytta tillbaka till Bryssel har inte enbart gett mig möjlighet att bo och jobba internationellt, men något betydligt större än så. Och det är nämligen min fru Berenice. Som inte bara genom att vara mitt bollplank har hon även gett mig en inkörsport både språkligt och kulturellt till Frankrike där hon kommer ifrån. Att hitta sin livspartner och bygga ett liv tillsammans är något av de mest perspektivskapande processerna i ens liv. Man växer som person i mötet med en annan människa vars perspektiv och bakgrund kanske skiljer sig från ens egna. Och det är härigenom man utvecklas och vidgar sina vyer för att ge plats åt både det man själv för in i en relation förstås, men också det man tar emot. Och det här skapar något nytt och gemensamt för båda. Och på tal om någonting nytt och gemensamt så vid den här tidpunkten då detta spelas in är jag en blivande far. Men sannolikt, om allt vill sig väl, så är jag en nybliven far när ni hör detta. Det blir vårt första barn, så jag vet förstås inte med säkerhet vad för spännande kapitel som nu väntar i livet. Men jag är övertygad om att det blir ett roligt och lärorikt sådant, och men med lite sömnlösa nätter och ett antal blöjbyten. Jag vet inte heller med säkerhet vad livet kommer föra med sig framöver, och ska jag vara ärlig så försöker jag inte planera allt för långt in i framtiden. Det är sist och slutligen inte alltid så framgångsrikt tycker jag själv, då det som är väldigt självklart för mig idag kan ändras över tid. Och jag tror det är en insikt man bör vara ödmjuk inför. Därför försöker jag tillvarata de stunder som ges och göra det bästa av dem och hela tiden ha ett öppet sinne och låta min nyfikenhet vägleda mig. Genom uppskattning för vardagsnära saker skapar jag desto större tacksamhet för livet som helhet och upplever även små förbättringar som något stort. För jag tror saker i sinom tid faller på sin plats, bara man har tålamod och fokuserar på rätt saker. För mig personligen är det att jobba med något jag finner intressant och ha en familj som jag får forma en vardag med. Och med mig med vänner som finns där när man behöver dem och finnas där för dem förstås. Och vill jag förbättra någonting särskilt eller generellt så skrider jag till verket. För som Fredrik Karlström sa så innebär inte en förändring per automatik alltid en förbättring. Men en förbättring inleds alltid av en förändring. Det är något jag skriver under på. Innan det snart är dags för mig att avrunda så ska vi ta och lyssna på Faller du så faller jag av Patrik Isaksson. När jag satte mig ner och började skriva mitt sommarprat så frågade jag mig själv först vad ni lyssnare skulle vilja lyssna på. Men jag insåg sen att frågan var lite felställd utan vad vill snarare jag berätta om? Och sen får helt enkelt den som är intresserad slå på radion. Det finns mycket man skulle kunna ha berättat om. Och att jag inte hinner med allt tar jag nog som en intäkt att jag lever ett tillräckligt innehållsrikt liv än så länge, då det inte räcker med ett sommarprat för att summera det. Mitt liv började på Åland, som alltid kommer vara en referenspunkt i mitt liv och som jag besöker så ofta jag kan. Samtidigt pågår världen där ute varje dag och det finns alltid nya saker att lära sig och nya människor att träffa. Jag vet som sagt inte vad livet har att erbjuda i framtiden, men jag känner att jag är på rätt spår i livet och är tacksam för att jag har en fru och snart en dotter som familj. Mer än så är nog svårt att begära. Vem vet? Kanske jag i framtiden flyttar hem igen och för jag tillbaka allt till det samhälle som gav mig den grund mitt liv allt sedan dess byggs vidare på. Men tills dess så lovar jag att jag ska dra mitt strå till stacken och göra mitt bästa för att sätta Åland på kartan nere i Bryssel. Hörrni, det börjar nu bli dags att runda av. Jag vill tacka Ålands Radio med sin personal som hjälpt till med att sätta ihop mitt sommarprat och att jag har fått möjligheten att prata med er. Men framförallt vill jag tacka alla er som lyssnat och hoppas ni funnit något av det jag sagt intressant utan att ni för den sakens skull håller med mig. Men jag brukar ibland säga för mig själv att om folk inte håller med mig när jag diskuterar och resonerar om saker så har jag i någon mening faktiskt lyckats med det jag vill åstadkomma. Det vill säga att skapa ett meningsfullt utbyte så vi båda förhoppningsvis gått lite klokare ur vårt samtal. Det är klart, i just det här samtalet så har det varit väldigt bekvämt för mig att få bry ut mig oavbrutet. Men jag tror ni förstår min poäng. Nej hörni, nu tycker jag att vi skruvar upp volymen en aning och går ut och njuter av sommaren till tonen av Wake Me Up Before You Go-Go. Mitt namn är Jesper Karlsson och det här var mitt sommarprat i Ålands Radio. Tack igen och ha en trevlig sommar.